God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över apostlagärningarna och vi har kommit till del 40.
Välkomna till den här kvällen i Andreaskapellet när vi håller på med Paulus andra missionsresa. För er som inte har varit med tidigare, för att det är några sådana här. Apostlärningarna 16. Och nu råkar det vara så att du till och med kommer in mitt i en vers. För enligt mina anteckningar ska vi börja på 15 versen. Alltså Apostlärningarna 16:15. Men vi ska be först. Herre, vi tackar dig för att vi får öppna våra biblar, läsa vittnesbördet om dig och vad du har gjort och vad du gjorde genom dina apostlar. Hur du upprättade eller födde fram de första församlingarna. Herre, öppna våra ögon på ett sådant sätt så att vi kan se att du är densamme igår, idag och evighet. Vi tror att du gör på samma sätt idag. Vi tror att vi kan lära någonting av apostlagärningarna. Vi tror att vi kan lära mycket av apostlagärningarna. Både principiellt och mera påtagliga handlingssätt, strategier. Herre, låt den här timmen få vara en del i det som du gör ibland oss. Låt det också bli till välsignelse för var och en som lyssnar. Herre, du ser våra personliga behov, våra personliga önskningar. Herre, du kunde möta Lydia, du kunde möta slavflickan, du kunde möta fångvaktaren, du kan möta oss. Herre, tala till oss på ett sådant sätt så att den här timmen inte blir förspilld utan att den verkar det som du vill verka i våra liv. Amen. Amen. Jo, som sagt, apostlärningarna 16:15. Men eftersom det inte har kommit så långt där på andra missionsresan så kan ju ni se att Paulus andra missionsresa börjar ju 15:36. Och där ger de sig iväg ifrån Antiochia, och det är alltså Antiochia i Syrien. Det finns två Antiochia. Det finns ett Antiochia i Syrien och så finns det ett annat i Pisidien, eller nuvarande Turkiet. Dit de förresten kom, dit de kom både på första resan och på andra, om jag minns rätt. Men de utgick från Antiochia i Syrien. Och så reste de i vers 41 genom Syrien och Kilikien. Och styrkte församlingarna, står det i sista versen i 15 kapitlet. Och det är ju lite uppseendeväckande på så sätt att tidigare i apostlärningarna har vi inte läst någonting om några församlingar som har bildats i Kilikien, förutom då att när Paulus var, han var inte overksam, men innan han kom i tjänst enligt apostlärningarna så gick det ju ganska många år, och under de åren så bodde han hem i sin hemstad Tarsus. Och Kilikien, eller Tarsus ligger ju i Kilikien, så att förmodligen har han varit i verksamhet där fast han inte finns återberättat i apostlagärningarna. Och sen så reser de då vidare till Derbe och Lystra, och där kan man ju lägga märke till i 16 kapitel vers 2 att de plockar upp Timoteus. Och Timoteus kommer vi få läsa mycket om så småningom. Och sedan i vers 6 så reser de genom Mindre Asien västerut, och de reser så långt så att de kommer ända till Troas, som ligger så långt man kan komma västerut i, alltså nuvarande Turkiet måste det väl bli. Och där får Paulus en syn, och i den synen så får han veta att de ska komma över till Makedonien, vers 9. Och sedan så ger han sig över då till Makedonien, och den första anhalten och kommer till då i Makedonien nu var, som också är första anhalten i Europa, det är Neapolis som är hamnstaden till Filippi. Och så kommer han då till Filippi, och där finns ingen synagoga som man alltid brukar gå till. Däremot så finns ett böneställe, står det i vers 13, och dit beger de sig, och där är det en kvinna som heter Lydia. Och nu så säger vi inte mera om repetitionen, utan vi bara konstaterat att Herren öppnar hennes hjärta i vers 14. Och så kommer vi då till vers 15. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Och så blev alltså Lydias hem utgångspunkten för den församling som växer upp i Filippi. Den församling som sedan ett antal år senare får ett brev från Paulus som heter Filippebrevet. Så det är ganska intressant att se hur församlingen blir till genom den här Lydia. Och sedan, och det är flera här, vi har ju det framför oss, den här slavflickan och fångvaktaren och en del andra ska vi läsa om. De kommer ju också till tro i Filippi, så där växer fram en liten församling som sedan fortsätter att växa, förstår vi när vi läser Filippebrevet. Men det är en sak här som jag vill att ni ska lägga märke till. Det står, nu har jag Svenska folkbibeln. Det finns ju olika översättningar nu för tiden. Men i Svenska folkbibeln så står det att hon och alla i hennes familj blev döpta. Familj heter på grekiska oikos. Och det är lite osäkert om det är en bra översättning med familj. Därför att när vi tänker på familj, då tänker vi oftast kärnfamiljerna, alltså mamma, pappa, barn. Men det är inte vad ordet oikos, det är inte begränsat till kärnfamiljen. Utan oikos är familjen i lite vidare mening och framförallt i öppen mening. Därför att där var naturligtvis mamma, pappa, barn, men där var också morföräldrar och farföräldrar. Och så var det ett par anställda som ingick i hushållet. Så att hushållet, det är väl en bättre översättning i sådana fall. Hushållet bestod förmodligen av 10-15 personer. Och då är det som så, det kan man kanske stryka under i det här sammanhanget, att hushållet är alltså vid den här tiden en viktig social enhet. Och det är inte bara en social enhet på så sätt att det är ett sorts trygghetssystem att man lever i ett oikos, för det gör alla vid den här tiden. Inte bara en social trygghet utan också en ekonomisk trygghet. För man hade en gemensam ekonomi och en gemensam försörjning i den här familjen då, som det står översatt, eller hushållet. Hushållet står det i den i 2000, Bibel 2000. Ja just det är samma, NT81 eller Bibel 2000. Där står hushållet. Och då, hus bara, okej. Okay. Ja, men läs det som hushållet, för det blir samma sak i det här sammanhanget. Men det är alltså de har en sorts egendomsgemenskap, och där finns det en utav de här tjänarna förmodligen som bär titeln oikonomos. Och det översätts, vi läser om oikonomos i evangelierna, det översätts med förvaltare. Ni vet de här berättelserna om den orättfärdige förvaltaren och så vidare. Det finns flera sådana liknelser som Jesus använder. Och förvaltaren i ett oikos, en sån oikonomos, var den som skulle se till att tillgångarna förvaltades på ett riktigt sätt och att det fördelades på ett riktigt sätt. Ingen skulle lida nöd. Och det här sättet följer ju med sedan in i den kristna församlingen. I alla fall i apostlar i församlingen i Jerusalem, där hade vi allting gemensamt, har vi läst. Det vet jag inte om det följde med precis, men det har mindre betydelse. Och sen är det, och det var dit jag skulle komma egentligen, förutom att en social enhet och en viktig ekonomisk enhet, så är det också en religiös enhet. Så det är den minsta religiösa enheten. Det är inte så att individerna är omvända och troende, utan det är oikoset som är omvänt och troende. Så det är överhuvudet i hushållet, oftast då fadern, i det här fallet förmodligen Lydia, blir omvänd, kommer till tro och blir döpt med hela sitt oikos. För det är en enhet. Man ska komma ihåg det, tycker jag, att det här individualistiska perspektivet, att man måste så här bli frälst och omvänd var och en på ett personligt sätt, det är ganska sent i historien. Då talar vi slutet på 1700-talet. Franska revolutionen 1789, där deklarerades för första gången, mig veteligt i historien, alltså i ett parlament så att säga, att religionen blir en privatsak. Det har det icke varit innan, inte någonsin. Och det tycker jag kan vara värt att lyfta fram, för det är ett annat synsätt. Det kan säkert väcka en del frågor när jag säger så, men jag tror inte att jag behöver fördjupa mig i de frågorna just nu. Den enda frågan i sådana fall är ju det här med barnen. Om barnen blev döpta har ju varit ett tvisteämne på, inte minst på 50-talet här i Sverige och 60-talet. I vissa sammanhang är det fortfarande. Men det är väl troligt om de ingick i hushållet. Nu är det bara det att just det här bibelstället kanske inte är så bra om man ska tala om att det är sannolikt att barnen ingick i dopet. Det är inte så bra därför att det är inte säkert att Lydia hade några barn. Det vet vi ingenting om. Det är nämligen lite underligt att det talas om Lydia överhuvudtaget. Därför att om hon hade haft en man, då är det den mannen som skulle ha varit omnämnd här i texten. Så det kan vara, eftersom han inte är omnämnd, inte verkar finnas, så kan du ha två förklaringar. Det ena är att hon är änka och har kommit då ifrån Lydien, som hon kommer ifrån i mindre Asien. Hon handlade med tyger. Hon skötte alltså en affärsverksamhet. Ansvarade för den. Förmodligen ganska välbärgad kvinna. Så stort hus att hon kunde ta emot dem här och härbärgera dem med både mat och husrum. Hon hade förmodligen anställda i affärsverksamheten. Och var nog överhuvudet i det här hushållet. Eller också så var hon ogift då. Och då finns det ju inte några barn i sammanhanget. Men det här är inte första eller det enda stället där det står att hela hushållet blev döpt. Så nu ska jag visa de andra ställena. Vi har redan haft ett sånt. Om ni tittar i kapitel 10. Där var det. Jaha, nu har jag skrivit upp fel bibelställe. Då ska vi se, då kanske ni kan hjälpa mig. Men det är ju Cornelius hus när han blir. Förlåt? Ja, och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Det står ingenting om hushållet där. Inte, det står vers 47, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta. Dessa då, vilka det syftar på. Men det måste väl vara alla som är i huset då. Men det kanske inte står åt och kost. Vilket titta här, jag har 16:33 också. 16:33. Där, och dit kommer vi så småningom. Där är den här fångvaktaren. Där står att han och de som hörde till hans familj döptes genast. Där kan man ju tänka sig att de också var barnlösa. Men nu förstår ni, nu minskar ju förmodligen det argumentet i kraft. Om man ska läsa de här bibelställena som att de alla var barnlösa. Det blir lite långsökt. I första Tim, titta där också. Förlåt. Ja, just det. Första Timoteusbrevet, det har vi då innan Hebreerbrevet och efter Thessalonikerbrevet. Där står barnen omnämnda. Men det står i första Timoteusbrevet 3:4 om en församlingsledares egenskaper. Det står att han ska ta väl hand om sin familj och i kors och se till att hans barn, där ingår de så att säga och i korset. Se till att hans barn lyder och visar all respekt. Och i vers 5 också. Om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, det inkluderar ju de där barnen då. Och det kommer igen i vers 12. Han ska ta väl hand om sina barn, det står till och med de omnämnda först, och sin familj. Ja, jag tror inte att jag fördjupar mig mer i det där, för det skulle vi kanske kunna hålla på med hela kvällen och det var inte riktigt meningen. Men jag ville visa på det här oikosstället, hushållet, huset eller familjen, hemmet, i samma ord. Att det är en religiös storhet, en religiös enhet. Förresten, vet ni när vi fick religionsfrihet i Sverige? 1951. I praktiken kanske det var tidigare, men lagmässigt så var det 1951. Så det här är en ganska sen sak. Nu har man ju, vi fick väl en ny grundlag, var det någon gång på 70-talet. Där står det ju då att, där står det rättare sagt inte att religionen är det som ska bestämma, utan det står att det är folkviljan som ska bestämma. Men det är ju rätt sena förändringar ändå. Tidigare genom historien och när vi kommer ner till Nya testamentet så är oikos en religiös enhet. Någon kommer till tro, överhuvudet kommer till tro, och då kommer också resten till tro. Då ansluter de sig, tas upp i församlingen. Nu så står det också här, eller man kan också tänka på det som står där i den 15:e versen, att när hon säger kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren, hon övertalade oss. Hon alltså sörjde rent materiellt för det här missionsteamet. Nu står det inte hur länge de var där, men hon gjorde det i alla fall, och man får väl anta att det var en tid, som de säger i nytestamentlig vokabulär, en tid, hur lång tid nu det är, kan vara. Men det jag tänker på, det är det som vi läste i Galaterbrevet 6. Kommer ni ihåg när vi gick igenom Galaterbrevet, att där finns en vers som är lite märklig, men som vi ändå redde ut. Det är lite märklig för att den kan läsas åt två håll, så att säga. Galaterbrevet 6:6. Den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Alltså ge tillbaka av sitt goda. Och här tänker man sig då att det är materiellt goda. I en annan översättning så står det att den som får undervisning i ordet får också del av det goda. Men det går så att säga åt båda hållen. Titta i första Korintierbrevet. Vi bläddrar tillbaka. Så ska ni se att den här principen finns här också. Första Korintierbrevet 9. Vers 11. Här är det ju inte något svårtolkat precis. Där står första Korintierbrevet 9:11. När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Dock har vi inte utnyttjat denna rättighet, och så vidare. Och i Romarbrevet, bläddrar vi tillbaka igen, Romarbrevet 15. Där står det i vers 27. Ja, det handlar om församlingen i Filippi bland annat. För det står i vers 26. Makedonien, det är ju Filippi det. Och Akaja, det är Thessaloniki och Aten, har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat, och det står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, då är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Och det jag tänkte på, var därför jag ville vi skulle slå upp de verserna, det är att den här Lydia, hon kommer alltså till tro, och så händer det här spontant. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Det är fint. Så hon är ju på så sätt, så är hon ju en mönsterkonvertit. Idealet på en människa som blir omvänd. För hon har lyssnat. Herren har öppnat hennes hjärta. Hon har tagit emot Jesus. Hon har blivit döpt. Och hon har betjänat missionärerna med sitt materiella goda. Tänk om det kunde vara så varje gång. Så att hon är ett sorts ideal. Jag vet inte om Lukas har tänkt sig att det skulle vara så. Det är inte omöjligt. För han har ju naturligtvis valt ut sina berättelser med omsorg. Men motiven är inte alltid så klara. Här var ju det viktiga att, ja, vad var det viktiga här? Att hon kom till tro förstås. Att det var en hon som var överhuvudet. Att det var en hon som kom till tro. Med hela sitt hushåll. Att det här skeendet ägde rum. Vi ska komma tillbaka lite grann till Lydia. Och försöka dra några ytterligare slutsatser av den där berättelsen. Men nu ska vi läsa nästa avsnitt, verserna 16 till och med 18, som handlar om en slavflicka. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här männen är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning." Och så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. Här nämns inte slavflickans namn. Det står inte att hon kom till tro på Jesus eller att hon blev döpt. Det kan vi ju kanske spekulera i hur vi ska förstå det, men det är ju uppenbart att det är själva befrielsen som står i centrum. Det är befrielseundret här som han vill beskriva, och det är det som är det viktiga. Och det var inte något ovanligt på den här tiden att man hade en förståelse och en skräckblandad förtjusning inför demonbesättelser. De här slavägarna hade ju nytta av det. Själv var hon förmodligen bunden i det. Och inte fri att kunna göra som hon själv ville. Och andra blev irriterade, som Paulus då i det här fallet och Silas. Man hade man var nyfiken på de här människorna. Man hade respekt för dem å ena sidan och kanske föraktar dem å andra sidan. Och så är det ju med den här typen av religion, skulle man kunna säga. Spådomsande, som det står där i vers 16, det heter på grekiska pneumapytona. Och det är förmodligen så att det här kommer ifrån pyton, som var namnet på den drake som vaktade Delphi-templet. Och Delphi-templet, där regerade Apollo. Alltså nu talar vi grekisk mytologi. Och Apollon hade den här pyton som, och prästinnan i det här templet, som kunde förutsäga framtiden. Så förmodligen har det smittat av sig, så att det blir sedan namnet på spådomsandar. Så spådomsande på grekiska, det är alltså en människa som kan förutsäga framtiden. Och den här slavflickan, hon hade då fått förtjäna sitt uppehälle genom att fungera som en sån här prästinna, som en sån här sierska. Och nu gick hon då efter Paulus och Silas och ropade då till människorna runt omkring att: "Här kommer männen som är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er vägen till frälsning." Och det kunde man kanske tycka, det var väl bra, men det är ju, vi känner ju ifrån vårt studium till exempel av Matteus evangeliet att det inte alltid det uppskattas. Slå upp i Matteus kapitel 8. För där handlar det om de här två besatta som kom emot Jesus. Och de skriker i Matteus 8:29: "Vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?" Så det vi ser här är alltså att de onda andarna, de känner igen vår Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och de kan säga ut det, bekänna det i den meningen. Titta i Jakobsbrevet, det har vi ju tittat på tidigare. Jakob kapitel 2. Där talar Jakob om vikten av att tro och handling hänger samman. Det går liksom hand i hand. Ni vet, han säger ju där i den 16:e versen. Vad hjälper det om man säger gå i frid och klä dig varmt och äta mätta ifall människorna inte har möjlighet att göra det? Och så i vers 18. Vers 18b. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Och så kommer det här som jag är ute efter i vers 19. Du tror att Gud är en och bekänner det. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Så de här andemakterna känner igen Jesus Kristus och den heliga andes kraft eller verksamhet. Jag har faktiskt skrivit upp ifrån Markus också. Och Markus kapitel 1 och kapitel 5. Jag tror vi ska titta på dem med. För det här kan vara bra att få med, tycker jag, när vi ändå går igenom det här. Markus 1, vers 23. Det här är alltså i början av Jesu förkunnelsegärning. Han har kommit till synagogan i Kapernaum och han undervisar där med auktoritet, står det i vers 22. Så det liksom skär sig, orden skär igenom luften och träffar människorna, deras hjärtan. Och då händer det i vers 23. Se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit hit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Och Jesus säger strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden rycker i honom och skriker och far ut ur honom. Så den här befrielsegärningen är en del i det evangelium, de goda nyheter som Jesus förmedlar genom evangeliets ord. Det finns befrielse, det finns förlossning. I kapitel 5 också, Markus, läser vi i vers 6. Ja, det är den här legion. När han på långt håll, alltså Markus 5:6, när han på långt håll fick se Jesus, springer han fram och faller ner för honom, som man gör när man tillber en gud, och skriker: vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade just befallt anden att lämna honom. Så nu har vi alltså kommit till den punkten när den här slavflickan svansar efter Paulus och Silas. Och det står också att hon gjorde det i vers 18 i flera dagar. Så till sist känner Paulus att det här ska inte fortsätta på det här sättet. Det är inte hon som ska ha all uppmärksamheten. Det är inte hon som ska liksom vara budbäraren till människor som lyssnar till henne. Dessutom har hon rätt att få bli befriad ifrån den här bundenheten som hon är i, så att hon kan leva som en fri människa. Och då blir han upprörd, står det i vers 18, då vänder sig om och befaller anden att lämna flickan. Och så ser ni att effekten, den är omedelbar. På samma sätt som när han tidigare, när Lukas tidigare i apostlagärningarna har beskrivit det här med helbrägdagörelse, så är det ju omedelbara helbrägdagörelser. Genast fick hans ben styrka och han stod upp, till exempel. Och det är miraklet. Så vi läser inte i apostlagärningarna, i alla fall så återges det inte i apostlagärningarna, att man lägger händerna på människor och så blir de lite bättre, och så gör man det igen och så igen, och så går det flera månader och så har de blivit lite bättre. Så går det inte till när det är mirakler vi talar om, eller kraftgärningar, utan då händer det omedelbart. Jag har varit med om det några gånger att det har hänt omedelbart så, va? Men det är ju så sällan så att man skäms ju för det. Det skulle vi behöva få se mycket oftare också i våra sammanhang. Men på av någon anledning så har vi inte den friheten i våra sammanhang och den andliga laddningen som gör det här möjligt. Men sånt kan ju ändra sig. Det har hänt tidigare och det kan hända igen. Vi vet alltså inte, eller det står inte rättare sagt, att den här flickan nu, jo det står att hon blev befriad, men det står inte att hon kom till tro på Jesus eller att hon blev döpt. Men det finns ju anledning att inte bara hoppas det utan faktiskt tro det också. Och om det är så att hon kom till tro på Jesus och blev döpt, då kommer ju med i Lydias hushåll, eller Lydia församlingen så att säga. Och då förstår man kanske ännu mer den här slavägarens vrede som vi ska läsa om längre ner. Han förlorade inkomsten, men han förlorade förmodligen flickan helt och hållet också. Det här med andarna där, jag vill visa utan att fördjupa mig på något sätt i demonologi, för att det har vi inte tid och jag har inte möjlighet, och inte den insikten heller, så att jag skulle kunna göra det på ett bra sätt här. Men jag kan visa på några ställen. Om vi tittar i Efesiebrevet. Efesiebrevet, och nu talar jag inte om besättelse, men jag talar om andemakter. Furstar och väldigheter, som det står i Efesiebrevet 2. Där står det från början då i första versen att vi var döda genom våra överträdelser och synder. Alltså när vi levde i överträdelserna och synderna, när det var det som var vår atmosfär, när det var det som var vårt territorium och vi gick där. Det var innan vi blev befriade utav Kristus, innan Kristus kom med sitt evangelium. Så står det i den andra versen. Då levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång. Och så beskriver han till och med hur det här tar sig uttryck. Det står att vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Så Paulus världsbild helt enkelt, va, är att människor som inte har befriats av Kristus, inte blivit frälsta, eller hur vi nu vill uttrycka det, de är under denna tidsålders härskare, denna världens makter. Och det tar sig uttryck i att man vill göra som man själv tycker och tänker. Och då skulle ju frälsningen innebära det att när vi får Jesus som Herren, när vi tas ut ur det sammanhanget och sätts in i Jesus Kristus, då kommer den egna viljan, den egna rättfärdigheten och prestationen, den kommer så att säga, den får vi lägga åt sidan. Därför nu är det frågan om Guds vilja, Guds gärning genom Jesus Kristus och vår längtan efter att förfölja honom. Det är kännetecknet på en kristen. Då har man blivit frälst från ett sammanhang till ett helt nytt sammanhang. Och det borde ju vara en viss skillnad, om jag säger så, på kristna människor och vanliga människor, om ni nu förstår hur jag tänker, eller hur Paulus tänker. Titta i 6 kapitlet också, Efesiebrevet 6. Där står ju i vers 12 att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen, alltså då när ni anfäktas, och att ni kan behålla fältet, stå fasta i Kristus sedan ni fullgjort allt. Så, och det här är tyvärr någonting som vi talar alldeles för lite om. Och det är möjligt att man inte ska tala om själva furstarna och väldigheterna, men man ska nog tala om vikten utav att ha Jesus Kristus för ögonen. Att vara en efterföljare till honom, bekänna hans herravälde. Och att låta det som han har gjort vara grundvalen i mitt liv. Det är det viktiga. Sen så finns det då fortfarande en spänning då emot hur det var innan, när vi inte var i Kristus. Och i den kampen så är det som det står här i 13, i Efesierbrevet 6:13. Där ska vi stå fasta. Vi ska stå fasta i Kristus. Vi behöver inte vinna några segrar eller besegra några demoner eller så. Det får ni inte tro att jag säger. Men vi behöver vara fasta i Kristus och evangeliet. För det är evangeliets verksamma kraft i mitt liv som borgar för att jag inte blir besatt eller övervunnen av de här makterna. Jag tror inte att en kristen människa kan bli besatt. Det finns två stycken olika ord på grekiska när det gäller besättelse. Det här hade jag inte tänkt att ta upp, men det ena ger ju det andra som ni märker. Och det ordet som används här förmodligen i apostlagärningarna, det är just besatt. Och det står ju också att anden kom ut ur henne. Då handlar det om att andemakten är Herren. Precis som vi säger Jesus är Herren, så är det i det här fallet den orena anden är Herren. Och så kan det ju inte vara för en kristen människa. För med en kristen människa så menar jag ju att Jesus är Herren. Däremot så kan man vara anfäktad, attackerad eller hur man nu ska uttrycka det, och influerad eller påverkad av andemakter. Vi behöver inte kämpa den kampen emot de där andemakterna, men vi behöver växa oss starka i Kristus och växa upp i honom. Inte liksom hålla på fram och tillbaka och hålla på med det kristna livet bara utifrån våra egna villkor eller vår egen kraft. För det kommer vi inte fixa. Vi är beroende av Jesu verksamhet, evangeliets kraft i våra liv. Och därmed så tror jag att jag kan lämna det. Därför att det kommer nämligen ett litet exempel, ett dolt exempel längre ner i texten. Så att, som jag ska göra en anknytning. Men jag läser först då ifrån vers, nu ska vi se hur långt hade vi kommit. Vi läste till och med vers 19. Där de har då blivit släpade till torget inför stadens myndigheter. Och de hör ihop de där två, för att torget var ju den allmänna mötesplatsen. Och det var också där som domarna höll till. Och det var där som styresmännen i staden fanns. Och där pågick det diskussioner och där samtalade man. Och där hölls också vissa rättegångar emellanåt. Nu står det inte att det här var någon rättegång i vanlig mening, men man släpar ändå dit dem. Och ska vi se vad det står i vers 20 till och med 24. De förde fram dem till stadens domare och sa: de här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Folket gick också till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning, då satt han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Här finns nog flera skäl för Lukas att ha med den här berättelsen, förutom det enkla skälet att det har hänt. Så det, bara det kan ju vara ett skäl att återberätta det, men det är ju inte tillräckligt skäl. Han har inte behövt skriva det här bara för att det har hänt. Men han har skäl till att skriva det här. Och genom att han återger det här så får ju de här domarna och det här folket och de som anklagar Paulus och Silas, de blir ju indirekta vittnen till att den här slavflickan har blivit befriad. Så är det någon som undrar, ja men kunde hon verkligen bli befriad från en ond ande? Ja, då har du ju hela folket här och domarna allihopa är ju vittnen om att det så har skett. Det är därför de är upprörda. Så det är ganska härligt att se hur de som inte är med på vägen här, hur de ändå får tjänstgöra som vittnen i sammanhanget. Sen då när de ger sig på att anklaga Paulus och Silas, då anklagar man dem inte för förlorad inkomst. Det är ju ingen särskilt bra anklagelse, eller hur? Och ändå så var det som var drivkraften hos dem. De var ju uppretade och slavägaren var ju uppretad för han blivit av med en inkomst där och en flicka som kunde spå. Det var ju hans problem. Men det kunde han ju inte säga, för det vittnar ju mer om hans egen snarstuckenhet eller snålhet. Så det var ingen gångbar anklagelsepunkt, utan han måste alltså hitta på andra anklagelser. Och då hittar han på den ordningen i vers 20 att de stör ordningen i staden. Och här finns ett ord som används också på andra ställen som helt enkelt betyder, jag undrar om inte det finns, jag ska se här. Nej, det var inte den versen. Jag hade inte skrivit upp det, men jag läste det men kom inte ihåg just nu. Men det handlar helt enkelt om att sätta igång ett uppror. Ett politiskt uppror. Det är det ordet som används här. Det är det de blir anklagade för. Så det är en grav anklagelse. Och i viss utsträckning så ligger det väl någonting i det där, för att här blir det klart att det blir liv och rörelse. Och nu står det här att de förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta. Alltså här är ju, det är ju främlingshat vi talar om. Främmande seder. Här kommer främmande människor från andra kulturer, ifrån Israel, till oss i Makedonien. Så man spinner ju på antijudiska stämningar i den utsträckning som de fanns. Plus då att man hävdar det romerska självmedvetandet. Och det ville jag att ni skulle få med er. Främlingshat, antijudiska stämningar och högmod, alltså romerskt självmedvetande i det här fallet. Därför där vill jag göra den där anknytningen till de där andemakterna som råder över oss. Alltså andemakt är ju inte bara en liten ande som springer hit och dit, utan det är ju makter som kontrollerar hela områden, förstar och väldigheter. Vi brukar tala om kulturer. Det finns en kultur som råder i ett sammanhang, eller för all del främlingshat och så vidare. Detta är ju antikristliga makter som människor är under inflytande utav. Och det är vad de här männen är också. Därmed inte sagt att de är besatta i den meningen att de skulle behöva befrielse på det sättet som den här slavkvinnan, men, eller slavflickan. Men de är ju under inflytande, vilket vi var alla, säger Paulus i Efesbrevet 2, men när vi var olydnadens barn. Det var ju detta vi behövde bli frälsta ifrån. Idag när man talar i svenska sammanhang så tror jag att den allmänna inställningen är den att ja, men vi behöver ju inte bli frälsta, vi har det ju bra som vi har. Utan ska vi tala om att bli kristna, eller att, ja, då handlar det mer om att då ska vi få Guds välsignelse och vi ska få ordet och sakramenten och vi ska få allt det goda, så att säga. Men det ska vi addera till det som vi redan är och har. Vi behöver inte bli frälsta från något. Vi behöver inte omvända oss. Det tror jag ganska få som tänker så. Men i den nytestamentliga miljön så handlar det om att man behöver bli befriad ifrån sin livssituation och försättas in i en ny livssituation som är Jesus Kristus. Och det här är ju en nyckel, tror jag, för att kunna förstå det här med omvändelsen. Det är klart, behöver man ingen omvändelse, då blir ju allt blir ju förfelat. Därför att om bönesvaren och välsignelserna och Guds kärlek och nåden, det ska vi bara konsumera. Men det ska inte bli några förändringar, vi behöver inte bli räddade från något. Det är inte den nytestamentliga frälsningen. Det här finns säkert anledning för oss att komma tillbaka till mer än en gång när vi kommer in i de olika breven. För där finns ju, det här är ju inte ett lärobrev, det här är mera berättelser i apostlärningarna. Men så småningom så blir det ju lärobrev här också. Sen är det ju då ändå som så, och det måste vi nog ha med, va, det försvårar ju det här situationen för Paulus och Silas, att det är ett faktum att mission var inte tillåten i romarriket. Man kunde inte missionera eller så att säga försöka omvända människor. Så att de ligger ju risigt till. Det fanns ju redan en påbjuden religion. Och vid den här tiden och ytterligare lite senare så var det ju kejsaren som skulle erkännas också som den religiösa ledaren. Han var ju någon sorts messiasgestalt. Kejsaren, herren, var ju hälsningsordet i romarriket. Det var ju därför som de kristna sa, jag är Jesus och herren, sa de. Så det är klart att det var en konflikt där. Och nu kommer de alltså med, det kan uppfattas som mission, i vilken utsträckning som det verkligen var mission så låter jag vara osagt, för de har ju bara förkunnat evangelium och människor har tagit emot det, människor har blivit befriade, så att då får man försöka prata om vad vi menar med mission, men effekten är ju mission förstås. Och man har anklagats då för att det är märkliga seder som de kommer med, de talar om Jesus. Och de här slavägarnas taktik är alltså framgångsrik. Man knyter an till den egna kulturen. Man har liksom hela folket med sig här plötsligt. Det är mobbning på hög nivå nu mot Paulus och Silas. Man får med sig hela folket. Även om folket inte begriper vad som har hänt, så de är med i alla fall. Och det går till och med så långt i vers 22 att domarna sliter av de kläderna och de befaller att de ska piskas. Och de fick många rapp. Det jag lägger märke till här, och det kanske är en, ja det behöver inte vara någon övertolkning, men det kanske är en förflugen tanke, men det ligger någonting i den tycker jag. Jag lägger märke till att Paulus och Silas försvarar sig inte. De ställer sig inte upp och skriker, stopp, stopp, vi är romerska medborgare. Det kunde de ju ha gjort. Vi har rätt till rättegång. Det gör de inte. Utan det här sker. Och i och med att det här sker så är det en överilad handling ifrån domarnas sida. De begår nu en missgärning. En ganska grov sån också. Därför det de gör utan att veta det, det är att de sliter kläderna utav Paulus och Silas. Och de piskar dem och de sätter i fängelse, okunniga om att dessa två herrar är romerska medborgare. Och på något sätt så ser jag hur Paulus och Silas låter dem gå i den fällan. Kanske som sagt en övertolkning, men det är i alla fall vad som sker i praktiken. Och sen när vi kommer till upplösningen av den här historien, då ser vi ju hur den här fällan slår igen. Då vill ju Paulus och Silas inte ens lämna fängelset, utan de kräver att domarna kommer och ber om ursäkt och hjälper dem ut ur fängelset. När man ser andra tillfällen, till exempel i 24 och 26 kapitlet, vi behöver inte slå upp det i apostlarna, då träder ju Paulus upp till försvar. Men det gör han inte här alltså. De blir piskade här, de fick många rapp, vers 23, ni kan titta, det här är första gången som det händer, som det berättas i alla fall i apostlarna, men det skulle hända fler gånger. Titta i andra Korintherbrevet 11 kapitlet. Andra Korintherbrevet kapitel 11. Vers 23b. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag som när som på ett. Och 3 gånger har jag blivit piskad med spö. Och så vidare. Det som händer här nu i Filippi är första gången som åtminstone får det återberättat. Att han blir piskad med spö. Han fick många rapp och de kastades i fängelset. Och den här fångvaktaren, han får då också stränga order om att noga bevaka dem. Och han förstår ju det att han måste till varje pris se till att de inte att det inte blir något fritagningsförsök eller att de inte försöker smita sin väg på något sätt, för att det var ju förenat med stränga straff. Sägs till och med i vissa fall att det var dödsstraff om fångvaktaren på något sätt medverkade till eller blev skyldig till att fångarna kunde släppas eller försvinna. Så här, och det här var ju en stor sak i staden den här dagen. Så att han sätter dem i det innersta rummet och han spänner fast deras fötter i stocken. Och där sitter de, och nu skulle man ju kunna tänka sig, om man tänker sig in som modern kristen i situationen, så skulle man väl kanske kunna tänka sig att här skulle det nu, om det ska sjungas så ska det väl sjungas klagolåtar. Och det ska ställas frågor till Gud om hur Gud kunde låta det här hända. Och vad som var meningen med det. Och man kan beklaga sig på många olika sätt. Men så är inte fallet med Paulus och Silas. Vi läser i vers 25. Jag tror vi läser till och med 34. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön. Och sjöng lovsånger till Gud. Jag måste bara säga det att. Jag tror att det är så att de var helt enkelt, de var så fyllda med helig ande dygnet runt alltid, så det spelar ingen roll om de var ute i det fria eller om de satt i ett fängelse eller var de var någonstans, för att de hade ju glädje i sitt hjärta. Evangeliet var så levande för dem. Så de sjöng sina lovsånger och de bad sina böner som, höll på att säga, som om ingenting hade hänt. De hade säkert ont och klagade över det också, men det här var det viktiga nu. Vi får inte tappa bort relationen till Gud. Och tacka honom för allt vad han har gjort. Han som har gett sitt liv för oss. Och de andra fångarna lyssnade på dem i vers 25. Och de måste ju ha häpnat. Och så var det ett oerhört starkt vittnesbörd. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, då drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han upp dem till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Ja, de blev säkert häpna, de här fångarna, därför att de sjöng lovsånger istället för att jämra sig eller beklaga sig inför sin Gud. Och minst lika häpna måste de ju ha blivit när alla dörrarna öppnas, inte bara för att de öppnas utan därför att Paulus och Silas sitter kvar. De ger sig ju inte iväg. Och Paulus har ju helt klart en förtröstan på att Herren är verksam i den här situationen. Nu handlar ju den här berättelsen som jag läste nu om fångvaktaren som kommer till tro. Och så lite detaljer runt omkring. Men jag kan inte låta bli att säga att, även om det är ett bimotiv, att här är en fantastisk undervisning på lovsångens betydelse. Det är en kraft som finns i tacksägelser och lovsång och tillbedjan och i böner. Och osökt så tänker jag på andra krönikeboken 20. Och vill absolut ta någon minut, även om vi inte hinner färdigt med allt i berättelsen, så vill jag ha med det här innan vi slutar. Därför att i andra krönikeboken kapitel 20 så handlar det, så finns en berättelse som man brukar kalla för Josafats underbara seger. Och då är det som så, vi läser inte det hela det här, men som det står i den andra versen, andra krönikeboken 20 vers 2. En stor skara kommer emot Israel. Och i vers 3, då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren. Och han utlyste en fasta över hela Juda. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Judas stam var ju den stammen som hade hand om lovsången. Och i vers 13 så är hela Juda, hela kyrkokören, jag bara säga, församlade. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kommer Herrens ande mitt i församlingen. under lovsången. Och så får de då veta vad de ska göra. Och så står det i vers 17 eller 16. Då talar Herren till dem. Jag får ju backa hela tiden. Säger Herren till er: frukta inte, var inte förskräckta. Ty striden är inte er, utan Guds. Och så vers 16. Gå imorgon ner mot dem. Och vers 17. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Frukta inte. Gå imorgon. Och så vers 20. Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och Josafat trädde fram och säger: hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren. Lita på hans profeter. Och vers 21. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade Herren. Har ni någonsin hört talas om något liknande? En armé som ska möta en annan armé på slagfältet, men förtruppen, det är lovsångare. För det är ju precis vad som står här. Inte krigsmännen går först, utan lovsångarna. Och de drar ut framför den beväpnade Herren. Och så det skulle sjunga. Och så står det: tacka Herren, ty hans nåd varar i evighet. Vers 22. Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, det som hade kommit mot Juda, och de blev slagna. Ja, det här skulle man kunna fördjupa sig mycket i, va? Men jag tror inte att lovsången är tänkt som ett vapen i den andliga krigföringen. Vi ska inte bruka lovsången. Men när vi lovsjunger Herren och tillber Herren, så sätts alltså de gudomliga krafterna i rörelse som gör att det blir effekter. Och precis som det står här i Josafats underbara seger, där fienden blir slagen, det är som om ljuset, Guds härlighet och ljuset lyser, och den gör så att mörkret skingras. Det här tänker jag mig vad som sker när Paulus och Silas sitter i fängelset. De sjunger lovsånger till Gud. Och Guds härlighet är närvarande i lovsången och mitt inne i fängelset. Och det är med sådan kraft så att jorden skakar. Titta i Apostlagärningarna 4. Där har Petrus och Johannes ställs inför stora rådet, där vi gått igenom tidigare. Och sen blir de frigivna. Och i vers 24 brister de endräktigt ut i bön och i lovsång. Och så kommer det ner till vers 31. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Det är vad jag tänker mig när jag ser Paulus och Silas i fängelset i Filippi. Och jag tror inte ens att de reflekterar över. Jag tror inte att de har bett till Gud att marken ska skaka och dörrarna ska öppna. Jag tror de inte ens har reflekterat om hur det ska gå med dem. Därför de reflekterar över och upptagna med att tacka Gud för att han har sänt sin son. Och de tackar Gud för att Jesus Kristus har gett sitt liv för oss. Och att vi har blivit frälsta från oss själva. Och från en kultur som håller oss bunden. Och vi har blivit införlivade i Jesus Kristus. Och det har vi blivit inte bara för tiden, utan för evigheten. Det är det överskuggande. Och det är väl vad man önskar att vi också ska kunna leva i, ett sån relation till Herren. Att vi har anledning att tacka och prisa honom.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Det här var del 40 vi hörde. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman och jag som pratar heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Här efter kommer sändning ifrån Radio MF.